Det är intressant vad man kan minnas efter ett antal decennier medan man sitter i bekvämlighet framför en brasa med ett glas sherry i hand efter en lång dag av arbete och sociala sammankomster. Detta var kanske vad Axel Ekander tänkte den kvällen han för första gången satte sig ner framför sitt skrivbord 1946 och bestämde sig för att öppna upp om sina och sina vänners hemliga historier. Det mörka hörnen av en tid som man kanske just bäst minns över ett litet glas sherry. En tid av skratt, musik och alkohol. En tid av nakna kroppar, sminkade kinder och fester. Historien om baksidan av studentromantiken i ungdomens eviga stad, Uppsala. En penna sätts mot papper och sakta och betänksamt skriver Axel Ekander. Akademisk avhandling, vilken icke kommer spikas och ej heller försvaras. Välkommen till Historiska hemligheter med mig, Emma Forsberg. I dagens avsnitt ska vi ta oss ut på Uppsalas gator under det sena 1800-talet och träffa en rad intressanta karaktärer vilka levde i den eviga ungdomens stad under den här tiden. Mer specifikt ska vi tala om en grupp som var väldigt viktig för studentlivet under den här perioden, det prostituerade. Hur vet vi då så mycket om det prostituerade i Uppsala under sekelskiftet 1800-1900? Dels har både prostitutionsliggaren, där det prostituerade fick skriva in sig, och polisdokument som rör prostitution överlevt. Men på ett mer socialt plan så har vi att tacka en man för att vi vet så mycket, nämligen Axel Ekander. Vem var då denna Axel Ekander? Jo, han föddes den 6 juni 1879. 1898 så skrev han in sig vid Uppsala universitet för att studera juridik, vilket han tog en kandidat i 1906. Efter att han avklarat sina studier gav han sig ut i arbetet som ämbetsman. Kulmen av hans professionella liv var när han blev kansliråd 1931 och slutligen så pensionerades han sig vid 1944. Men den här historien kanske inte specifikt handlar om just Ekander utan om vad hans memoarer Kärlekslivet i Uppsala 1800-1900 ger oss i form av information. På ålderns höst efter att han pensioneras så satte sig nämligen Axel ned och skrev ned allt han kom ihåg om kärlek och sex under sin tid som student vid Uppsala universitet. Likt många studentstäder under det sena 1800-talet så skedde det en boom av nya manliga studenter vid Uppsala. De kvinnliga studenterna, den första var Betty Pettersson 1872, var fortfarande relativt nya i staden och bevakades av gamla matronor. Och stadens flickor hölls bakom lås och bom och förbjöds att interagera med de unga studenterna som flockades både till Uppsala och Lund. Så helt enkelt så hölls alla de unga kvinnorna i staden långt borta från de nyinkomna manliga studenterna. I och med detta så såg entreprenörerna i staden en brist som skulle kunna täckas upp för en summa pengar. Och prostitutionen fick därmed ett ordentligt uppsving och prostitution som var speciellt riktad mot universitetet tog också ordentlig fart. Den här bristen på kvinnlig interaktion skriver Ekander själv om i sin memoar. Han skriver, låt oss inte tala om moral, men nog var denna institution, alltså Dragabrunnsgatan 59, bland andra nyttiga institutioner i Uppsala ett stort moraliskt skydd för stadens familjeflickor, det är säkert. Det var en hederssak att ej oskära eller ens försöka oskära dess av ett idealistiskt skimmer omgivna varelser vilket man dansade med, höll serenader för och må hända förlovade sig med och stundom gifte sig med. Det var denna världsbild av ouppnåbara kvinnor som studenterna hade under det sena 1800-talet. Men hur blev det på detta sättet och vad var det allmänna läget med prostitutionen under sekelskiftet 1800-1900? Prostitutionen har varit en interagerad del i många samhällen och benämns ofta som världens äldsta yrke. Sexhandel har varit aktivt och bidragit till samhället och i vissa fall i Europa liknade prostitutionen nästan skrån där det lydde under skråförordningar. I Uppsala uppstod en unik miljö i samband med universitetet. Sedan 1477 har en stridström av manliga studenter vallfärdat från hela landet för att ta del av studier, men kanske främst också lite av studentlivet. Det var först under det tidiga 1900-talet som kvinnor började utgöra en större del av universitetslivet, och borgarna i staden hade sedan länge som sagt lärt sig att hålla ett vakande öga över sina döttrar. I och med detta så skapades det som en slags symbios mellan det prostituerade och Uppsala stad. Men det skapades också ett regelverk kring det prostituerades uppförande, ett så kallad reglementering. Reglementet föreskrev att prostituerade enbart fick ha på sig vissa färger på kläderna. De fick enbart gå på vissa gator, i deras fönster så fick inga levande ljus finnas och detta kunde ses som inbjudande, och det viktigaste av den var att det en gång i veckan behövde undersökas av en doktor för att man skulle kunna ha uppsikt över de veneriska sjukdomarna. Bordellen och reglementet var just ett försök att kontrollera sexuella sjukdomar. I samband med att Uppsalas industri utvecklades ökade även inflyttningen från landsbygden till staden. Och det här är en väldigt viktig del av just den här boomen av prostitution. Den här industrialiseringen gjorde att flertalet unga kvinnor flyttade in till staden och försökte försörja sig själva. Många var arbetare och var döttrar till arbetare, och de behövde lämna sina fäderna hem tidigt för att inte belasta familjens redan svåra ekonomi. Det vanligaste var att hitta arbete som piga eller husa, och staden innebar nya möjligheter men också en stor risk. Om en husa eller piga hamnade i dåliga förhållanden kunde ibland prostitution vara den sista utvägen. Studenterna kunde även vara en anledning till varför vissa flickor hamnade just i prostitutionen, då det till exempel en piga kunde bli förförd av en student för att sedan lämnas gravid och utsatt. Ofta berodde dessa förhållanden på att kvinnan hamnade i en så kallad studenthustruroll, där det skötte studenternas hem. Poeten Gustav Fröding beskriver just såna här relationer i hans bok Studenter och grisetter som skrevs 1897 och vände sig till Uppsala studentkår och uppmanade dem till att skapa en kassa för studenternas alla snedsprång. Studenterna under den här tiden var ett undantag från de klassindelningar som existerade. När en student skrevs in på universitetet så lämnade denna sitt gamla klasstillstånd bakom sig och gick in i en klass för sig. Studenten hade status över både borgare och var ungefär i klass med lägre adel, men levde i fattigdom. Och i Uppsala uppstod till en viss del på grund av studenterna en indelning mellan de olika bordellerna. Studenterna gick till vissa, medan borgarfolket gick till det andra. Alkohol var en vana för studenterna under det sena 1800-talet. I nationens gamla och ärorika byggnader skedde ett utbyte av intellekt, där man kunde möta upp sina bröder i sanningens sökande och bli lyckligt fri från problemen i sin vardag. Med punch, starksprit och öl levde man upp och kunde ge sig ut på en natts äventyr. Med sig på en sådan kväll har man sina bundsförvanter, och med ett mål i sikte tog man sig vidare ner på den östra sidan av staden. Den sida som var avskärmad från det studentikosa livet. Den sida man kunde hitta det röda kvarteret kallat Tappen. Och kanske mer specifikt det älskade och högaktade bordellen Dragabrunnsgatan 59. Lekander har värme i rösten när han kallar denna Bellmans tempel. Ranglandes nerför gatan gick Lekander med sina vänner, nattvardsbarnet, fransmannen, knäkten, excellensen, greven av Länna, dubbla femman, stora mogul och markisen av feitska tomten. Lekander själv hade ett smeknamn, för det var ett krav för att komma in på den väntande bordellen. Snabbt ringde man på den moderna elektriska ringklockan, ivriga att få komma in i värmen. Ett litet fönster ovanför dörren öppnades på övervåningen och utkikade den mest respektingivande kvinna man kunde tänka sig. Emma Tekla Wengelin ropade ut och frågade vilka som skulle komma på besök. En efter en svarade männen med sina smeknamn och en efter en blev insläppta. Snart stod dock excellensen framför porten och meddelade sitt namn. Snabbt röt Tekla ifrån och sa, excellensen får inte komma in förrän han har tenterat, och stängde dörren för kvällens alkoholhaltiga gång. Tekla Wengelin var en viktig person i de flesta studenters liv på slutet av 1800-talet. Hon har kommit att bli kanske den mest kända prostituerade från Uppsala, och det med rätta. Emma föddes 1848 i Vänge och hon var torparedotter och flyttade därför runt väldigt mycket. När Emma var liten så flyttade hon med sin familj från Vänge in till den stora staden Uppsala. Och även in i staden var det sällan som familjen hade en fast boplats, utan det flyttade runt från Salabacke till kvarteret Örtedalen. Vid 10 års ålder så dog fadern och den lilla flickan kastades ut i det vuxna livet. Emma tvingades ta ett antal arbeten under hennes tonår där hon jobbade både för en byggmästare, skorstensfejare och på fabrik. Likt många andra i samma situation så slutade det dock med att hon som 22-åring blev prostituerad. Likt resten av stadens prostituerade så blev hon inskriven i prostitutionsliggaren. I liggaren så finns det uppgifter om var alla de prostituerade bodde, deras beteende och ett omdöme från besiktningsläkaren om deras hälsa. Trots alla besöken till läkarna för att hålla koll på just de veneriska sjukdomarna så fick Emma syfilis. Hon visste inte om att hon hade detta tills hennes första dotter, Valborg Cecilia, dog enbart 2 månader gammal år 1872 i just syfilis. Vi vet inte vem fadern var till Valborg Cecilia. Även Emmas andra barn, en son vid namn Fritz Werner, dog bara 2 år gammal i lunginflammation 1875. Emma verkar dock ha varit en stark och otroligt smart kvinna trots att hon inte hade fått någon ordentlig utbildning. Hon samlade ihop sina pengar och kunde snart hyra ett litet gårdshus på Dragabrunnsgatan 59. Hon öppnade upp sina dörrar för unga utsatta kvinnor som gett sig in i prostitutionen och vände sin uppmärksamhet speciellt mot studenterna och universitetet. Självklart så står inte hennes verkliga arbete i kyrkoböckerna från den här tiden, utan Emma menar att hon bedriver tvätteri med henne själv som strykerska och det som bosatte sig hos henne som tvätterskor och sömmerskor. Många av dem har nedskrivna bredvid de olika utomäktenskapliga barn. 1890 så förändrades bilden av prostitution och polisen började i Uppsala bedriva starka kampanjer mot just bordellerna. Spår av detta syns tydligt i domböckerna där Emma med många av sina kamrater finns uppskrivna för lösdriveri. Lösdriveri var under 1800-talet olagligt. Alla behövde kunna bevisa att man kunde försörja sig själv eller hade en rimlig anledning till varför man inte gjorde det, som att till exempel ta hand om sjuka släktingar eller att man var mellan arbeten. Emma och andra som förde liknande arbeten inom prostitution finns uppskrivna för oljud, störningar och just lösdriveri. Upprepade gånger fälldes hon för böter av detta, men den sista droppen kom när hon fälldes för olaga ölutskänkning. Thank you. Det var trångt och fuktigt i Uppsala länsfängelse, även fast det var mitt i den varma sommaren 1894. Emma tänkte att det nog aldrig blev riktigt torrt bland de tunga stenarna som höjde sig över henne. Enbart bistra miner hade mött hennes, och det var inte första gången hon stött på dessa herrar. Både en eller två som hon sett när hon förts fram och tillbaka mellan de olika kontoren hade gjort ett besök hos antingen henne själv eller en av hennes inhyrda vänner. På grund av detta hade det nog respekten som hon annars skulle ha känt försvunnit. En liten vässelik man satt framför ett alldeles för stort bord med fångrullen framför sig. Med isig och krävande blick mumlade han vad han skrev ner. En rapp fråga hade ställts om namn, födelseort och arbete, och Emma hade svarat på dessa med en rak ton. Namn: Emma Wengelin, född den 25 augusti 1848 i Vänge, och jag är gårdsägarinna. Stolt tittade hon i mannens ögon. Hon var faktiskt gårdsägarinna. 1892 hade hon lyckats köpa Draga Brunnsgatan 59 för den hisnande summan 5 300 kronor. Hon ryckte till när mannen fortsatte mumla det han skrev ner. Ja, nog ser hon ut att vara 1,61 meter. Och nu skulle man kunna kalla dem håret mörkt och ögonen gråblå. Någorlunda fagert och vackert och ovalt ansikte med en rak näsa. Hon står av ganska ordinär växt. Så vilka ägodelar har du med dig? Frågade den vässelika mannen. Snabbt räcktes ett tidigare nedtecknat papper över där det klart och tydligt stod: kappa, klädning, 3 underkjolar, ylleliv, kalsonger, strumpor, lintyg, hatt, kängor, näsduk, vantar, 4 nycklar och parasoll. Allt till värde av 19,30. I kontant innehade hon 1 krona. Prostituerade var en central figur för studenten, och just 59an och bordellmadam Emma har blivit centrala i studentromantiken under den här perioden. Många författare och studenter har använt henne som referens för prostituerade i sina egna verk. Gustaf Fröding till exempel har sin karaktär Fina Ankarberg, som antagligen är baserad på just Emma Tekla Wengelin. Det är tydligt att genom Lycanders anteckningar att det prostituerade var mycket mer än bara sexuella. Det fanns en hel kultur kring det studentikosa prostituerade, och det är tydligt att Lycander och hans vänner såg 59ans prostituerade som ett steg över det vanliga. Till exempel så skriver Lycander att min tids hetärer stod och säkligen på ett mycket högre plan. Det vore rena både till kroppen och kläderna, det luktade eau de cologne, men det knappast några starkare parfymer. Deras makeup var obetydlig och behövdes knappast, för det vore i allmänhet i sina bästa ungdom. Där jämte vore ganska salongsbildade genom sitt umgänge så gott som uteslutande bland studenter. Glada, skämtsamma och ibland sentimentala när det råkar någon som kommit deras känslosträngar att sjunga. Att gå till 59an innebar inte enbart sexuellt samlag utan även en gemenskap som överskred konventionerna för vad de två könen var tillåtna under den här tiden. Priset för att komma upp till en av de 3 rummen var 5 kronor, vilket var en hiskeligt dyrt för en student som levde på 60 kronor i månaden. Även Emmas roll var intressant. Hon värnade verkligen om de studerade och lektorerna som besökte bordellen. Dels som tidigare nämnt så tillät hon inte studenter att komma in till 59an om de inte klarat sin examen. Men när lektorer och teologistudenter kom så såg hon till att deras integritet försvarades. Emma ville skydda sina gästers rykten, och bland allmänheten tog hon till med vissa säkerhetsåtgärder därför. Hon gjorde detta genom att sänka ljuset från fotogenlamporna när gäster som teologistudenter och lektorer kom på besök och bad sina flickor att lyfta sina kjolar högt för att bevara deras anonymitet. Även när studenterna skulle lämna den eviga ungdomens stad så visar Emma hur viktiga det hade varit för henne. Lekander skriver, stundom om någon förnäbring examen hade blivit avlagd på vårkanten kunde hela etablissemanget vara vikt för det glada och frikostiga examinaden och hans sällskap. En särskilt stämningsfull och högtidlig ceremoni kunde även, fast högt sällan, äga rum då någon av Teklas alldeles särskilda gunstlingar skulle lämna Uppsala. Detta särskilda event som Lekander pratar om är den så kallade silverasken. En liten ask vilken Tekla gav bort till den examinerande studenten för att minnas sin tid vid Uppsala och 59an. Lekander liknar asken vid Serafimerorden, vilket visar den betydelse det hade för en studerande. Men allting gott har såklart ett slut. Och 1901 så stängdes 59an av Uppsalas polismästare och studentkåren höll till och med en begravning för etablissemanget. Strax därefter, 1902, så flyttade Emma till Stockholm. Hon gick bort 1913 i tuberkulos, 64 år gammal. Även fast hon började sitt liv som fattig torpadotter uppgick hennes boteckning till dryga 10 000 kronor eller cirka en halv miljon idag. Hon efterlämnade sig detta till sin syster Johanna. Emmas liv visar en styrka som få kanske egentligen har. Men även hur viktigt det är att oavsett situation ha ett trygghetsnät. Genom hela sitt liv så hade Emma stöd av både sin mor och sina systrar. Och aldrig vände det egentligen henne ryggen. Utan vissa stod som dopvitten till hennes barn. Emma tog även på sig sin syster Charlottas skuldbetyngda dödsbo när hon hade dött 1886 och slutligen som bevis för detta kan man se på det gemensamma testamentet mellan Johanna och Emma där de båda testamenterade sina ägodelar till varandra. Efter att 59an hade stängt så skriver Axel Lekander att livet för de studerade förändrades. Det var ett avslut på en epok som man kanske aldrig egentligen skulle få uppleva. 59an och dess systerbordeller var ett etablissemang som skulle höjas till skyarna och minnas för alltid. Att ha lyssnat på Historiska hemligheter med mig, Emma Forsberg. Vill du ha mer information om dagens avsnitt så får du jättegärna besöka Instagram-profilen Historiska hemligheter eller vår hemsida emmaforsberg.com. Tack för mig och jag hoppas att ni lyssnar på nästa avsnitt.